en skola i Kyrkslet har ganska grov mobbning pågått i ett par års tid. Det här rapporterade vi om igår. Elever och deras familjer har bland annat fått dödshot och misshandel har filmats och spridits i klassens WhatsApp-grupp. Och flera föräldrar som vi har pratat med överväger också att flytta sina barn till andra skolor. Och en del av den här kritiken som föräldrarna framför, den handlar om skolans och kommunens agerande och ansvar eller sån här brist på den då man upplever att det inte tas på allvar och att den här mobbningen har fått fortgå utan tillräckliga åtgärder. Och nyheter som den här den vecka förstås dels väldigt mycket känslor har vi märkt under det senaste dygnet. Det har kommit många kommentarer men också frågor. Varför gör barn så här? Hur blir barn våldsamma? Med mig i studien för att kanske hitta något svar på den frågan har jag professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet, Mirjam Kalland. God morgon.
God morgon.
Du är också utbildad barnpsykoterapeut. Och nu, utan att ta ställning direkt i fallet i fråga, så vad är det som kan ligga bakom när barn blir så våldsamma att de sparkar, slår, skickar dödshot?
Nu handlar det ju om en störning i den känslomässiga och sociala utvecklingen som kan uppkomma på grund av olika orsaker. Så finns det ju också sån här grupptryck, så att det finns barn som blir liksom medlöpare eller iakttagare av de här situationerna. Så ska man komma också ihåg att barn är barn. De förstår inte konsekvenserna av sitt handlande på samma sätt som vuxna. Man kan säga att egentligen först vid 25-årsåldern så har man riktigt förstått orsakverkan, den komplicerade processen. Och det verkar ju för all det som en del vuxna aldrig riktigt når den här. Men att det, så det är en lång utveckling och det betyder det att barn behöver vuxna som moralisk kompass och de behöver vuxnas fostran. Så att vuxna behövs i barnens liv för att vägleda barnen är kanske något som man måste säga med ganska stor tyngd i dagens läge. Att lämnar vi barnen ensamma och deras enda moraliska vägledare blir något som de upplever på nätet, så då är de utan det stöd som de behöver för att växa upp till människor.
Mm. Just mobbning är ju ändå vanligt förekommande och jag vill våga påstå att de allra flesta som jobbar inom skolan har eller kommer någon gång att stöta på det. Som pedagog, vilka verktyg finns det? Vad behöver man för att bemöta ett barn som är våldsamt?
Då när det gäller barn som är våldsamma så är det ju alldeles entydigt att läraren eller den som ser det här och förstår det här uppmärksammar det här, så bör ju genast ta itu med det. Att det utgår ju lagstiftningen ifrån att man måste föra samtal med det här barnet och deras vårdnadshavare. Och ifall man upplever att barnet kommer från en miljö där barnet har det risigt hemma så att säga och barnet inte har den trygghet barnet behöver där hemma, så bör man göra en barnskyddsanmälan. Så det här är alldeles entydigt. Sen när det gäller mobbning och den här typen av situationer, så är det sällan frågan om bara ett enskilt barn och ett annat enskilt barn. Utan det är egentligen hela gruppen som bör få stöd i det här fallet. För att alla lider i den här situationen. Också de som inte har blivit personligen utsatta för det här känner otrygghet. Och så kan man ju säga att också den här mobbaren eller förövaren mår ju jättedåligt. Så att det finns ingen som mår bra när barn behandlar andra barn illa. Sen är det kanske viktigt att påpeka att det inte heller är en sak för en enskild lärare att lösa eller för en enskild rektor att lösa, utan det här är ett kollegialt problem där alla lärare, rektorn och elevårsgruppen tillsammans behöver fundera på det här, hur man ska ta itu med det här och om det här har pågått länge eller det är upprepade gånger, så då handlar det nog om att blåsa av spelet och gå tillbaka till ruta ett så att säga och ägna en ganska omsorgsfull genomgång av vad vi kan göra i den här situationen. Och jag skulle nästan blåsa av spelet på det sättet att om man inte hinner med de substansundervisningen i matematik och geografi till exempel just nu, så är det inte så farligt. För att nu bör man uppfylla den andra halvan av läroplanen som handlar om att stödja barnen att utvecklas till ett etiskt och moraliskt tänkande människa. Och den delen av läroplanen kunde man kanske ägna resten av terminen åt. Och starta alldeles från början, involvera föräldrar till ett större möte. Men först måste man då skapa den där gemensamma handlingsmodellen i lärarrummet. Men man ska också göra föräldrar och barnen delaktiga i det här. Diskutera med dem, sätta ner foten och säga att så här är det. Att så här kan det inte vara, det får inte vara. Man kan läsa högt lagen för barnen också. Det är många barn som är helt ovetande om lagstiftning och barnkonventionen och så vidare. Så att starta alldeles från noll och sen diskutera med barnen att när det finns de här reglerna och det är så här vi gör i den här skolan. Hur kan vi stödja och hjälpa varandra att nå det här? Och hur kan vi få de där signalerna så att barnen vågar alltid kontakta vuxna när de observerar någonting eller själva blir utsatta för någonting.
Mm. I det här fallet Kyrkslätt så har föräldrarna kritiserat skolan och kommunen för att inte agera tillräckligt. Och när det nu har kommit kommentarer också under det senaste dygnet på den här nyheten så handlar det mycket om folks erfarenhet är att skolan försöker sopa problemen under mattan. Man förminskar problemen, man talar om bråk mellan elever när det handlar om våld. Är skolorna så handfallna inför mobbning som många upplever?
Nu är det ju svårt att veta i det här enskilda fallet. Jag hoppas att de inte är det och jag hoppas att de söker hjälp. Det är ju det att också lärarna och rektorn och alla reagerar känslomässigt starkt på det här. Och då är det viktigt att kommunen erbjuder utifrån också stöd till rektor och lärarkåren för att hjälpa till med det här. Så det kan behövas organisera personalen i skolan så att de också får stöd av närpolisen, av socialt arbete, av ungdomsarbete i skolan. Och kanske organisationer kan komma med och stödja och hjälpa. Och det har visat sig att sådana stora satsningar där man visar åt alla barn. Och det är jätteviktigt att det inte bara handlar om förövaren och offre eller förövarna och offren utan att hela gruppen av barn tas med i det här och också föräldrarna. Så har det nog visat sig att det går att skapa en bättre verksamhetsmiljö. Det finns goda exempel på det.
Mm. Hur ska man tänka som förälder då, om man har ett barn som är rädd för att gå till skolan och det pågår en sån här situation? Och som förälder är det ganska svårt att man kan liksom inte vara med sitt barn varje dag i skolan. Att vad ska man göra?
Skolan är skyldig att se till att barnen kan känna sig trygga. Och barnen behöver inte gå till skolan om barnen är rädd att gå till skolan. Att om jag tänker mig att jag skulle gå till min arbetsplats och inte veta om det står ett gäng bakom hörnet som bara väntar på att misshandla mig, så skulle jag kanske inte gå till min arbetsplats. Så att barn är små människor och de behöver exakt samma trygghet och mera också än vad vuxna. Och de behöver inte gå till en situation där de är livrädda. Så det skulle jag hålla. Jag tycker att de här föräldrarna som har uttalat sig har gjort det väldigt väl och visar också förståelse för det att den här mobbaren mår dåligt och behöver stöd. Och när det gäller den här mobbaren igen så tänker jag så här att eller förövaren eller förövarna så kan det också vara en situation att de faktiskt behöver särskilt stöd. Det kan hända att de skulle behöva ett skolgångsbiträde eller något annat. En vuxen människa som helt enkelt är där med dem och ser till att de inte mera kan göra saker som är skadliga för dem själva och för andra barn. Så det är bara att blåsa av spelet och som skulle gälla mitt barn så att säga så skulle jag inte heller tvinga barnet att gå till skolan. Det finns inte skolplikt, det finns läroplikt och det är egentligen så att det är kommunen som ska lösa det här problemet.
Den senaste tiden hade kommit flera rapporter, både här nu i januari månad men också på hösten, om ett ökat våld på daghemmen. Alltså att barnen upplevs ha blivit allt våldsammare de senaste åren. Det är frågan om sparkar och slag och bett och man kastar saker och så här. Vad beror det på att våld bland barn ökar?
När det gäller riktigt små barn så handlar det igen om den här socioemotionella utvecklingen där barn behöver vuxnas hjälp för att lära sig självreglering. Och det går via att först lära sig namnge känslor, tala om känslor, få inlevelseförmåga i till exempel via sagor och berättelser, att man talar om sådana här saker med barnen. i själva verket verkar det ju så att den här gyllene moraliska regeln, den här moraliska kompassen är medfödd. Så vi är födda med den tanken att vi ska behandla andra så som vi vill själva bli behandlade. Men för att den här tanken ska utvecklas till handling och för att barnen ska kunna bära med sig den här moraliska kompassen så behöver de stöd av vuxna som behandlar de här barnen empatiskt och med värme, fasthet och bestämdhet. Att man ska kunna som vuxen samtidigt säga åt ett litet barn att nej, så här kan du inte göra. Men göra det på ett lugnt och bestämt och kärleksfullt sätt. Och sen visa på vad barnet istället kan göra.
Mm. Syns det här i skolvärlden, det här ökade våldet bland mindre barn?
Det är på det sättet att barn som inte får stöd under de här tidiga åren ofta fortsätter med de här fortsatta bekymmerna. Fortsätter och kanske ökar till och med senare. Om barnen inte blir hjälpta. Så går det inte om av sig själv. Och det här är något som man måste nog ta på allvar.
Mm. I det här fallet Kyrkslätt och också i ett annat fall nyligen i Karis där 2 13-åringar misshandlade en 12-åring så filmades den här misshandeln och lades också senare upp i sociala medier. Hur ska vi förhålla oss till det här fenomenet att den här liksom digitaliseringen kommer in i
Ja, det är sånt som väcker också jättestarka känslor och barnen är ju barn av sin tid. Och det är också viktigt att vi vuxna talar med barnen om det, att det som är rätt och fel det är entydigt. Men det pågår mycket i världen, sånt som är fel. Och barn måste lära sig att hantera den här konflikten eller svårigheten i att det finns saker som gör rätt men de ändå själva råkar utför eller ser saker som är fel. Och att ändå alltid våga försvara det som är rätt. Och det här är också något som måste lyftas upp med barnet i diskussion. Och naturligtvis är den här digitala världen, sociala medier, något som har kommit för att stanna. Och det är en utvecklingsmiljö där barnen utvecklas och där man inte får lämna barnen ensamma. Och utan kompass. Utan också där bör vuxna och föräldrar vara närvarande och ha koll på vad barnen gör, men inte bara ha koll på utan också ge barnen verktyg och redskap att rapportera om de ser sånt som oroar dem eller om deras kamrater råkar ut för någonting. Att alltid vända sig till vuxna. Att det är jätteviktigt i dagens läge att barnen får den här typen av trygghetsfärdigheter.
Mm. Det finns ju en massa antimobbningsprojekt. Vi har Kiva skola, det ordnas kampanjveckor i skolorna och så här. Och ändå så tycks det vara oerhört svårt att få bukt med mobbning och våld barn emellan. Varför är det så svårt att få slut på det?
Man kan ju aldrig, hur ska jag säga, hindra allting. Men man kan mycket starkt sätta fokus på att skapa en sån verksamhetsmiljö som stöder gott kamratskap, gruppgemenskap. Och då blir det liksom en sån här motkraft mot det här som är fel och stöder de barnen att observera det som är fel och också våga ta itu med det vill säga kalla på vuxnas hjälp. Då när det händer hemska saker så är det ofta så att barn kan till exempel inte våga berätta eller dra sig undan. Eller de kan bli hotade att om du berättar, precis som i det här fallet också, så händer det någonting ännu hemskare. Så att det allra viktigaste är att först jobba förebyggande. Så att man berättar åt barnet att sånt här kan hända. Och om det händer, hur ska du göra? Och det här måste man börja faktiskt jättetidigt med. Mm. När barnet är 3-4 år gamla så bör man börja skapa den typen av trygghetsfärdigheter och stärka deras integritet och vad andra får göra och inte får göra och så vidare.
Mm.
Det kräver mod av oss vuxna.
Professor Miriam Kallan, tack för att du kom hit.
Tack.